Bismillah, alhamdulillah. Vi fortsätter här. Författaren säger i kapitel 24: Bab ma ja'a fi taqarub az-zaman wa qisar al-amal. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande att tiden kommer att gå snabbare och att inte förvänta sig att leva för länge. Här nämns två saker i detta kapitel. Och det är hadithen där profeten Muhammad alaihissalam berättar, och han säger att domedagen infaller inte tills det att tiden går snabbt. Ett år kommer kännas som en månad som en vecka som en dag och en dag som en timme och en timme som tiden det tar att bränna ett löv. Och denna hadith är sahih. I denna hadith så säger då profeten alaihissalam att från domedagens tecken, eller att domedagen inte infaller tills det att tiden går snabbt. Yataqarabu az-zaman. Tiden går snabbt. Så pass snabbt att ett år känns som en månad. Och en månad som en vecka. Och en vecka som en dag. Och en dag som en timme. Och en timme som att bränna upp ett litet blad. Och de lärda säger att det här betyder att välsignelsen kommer att försvinna från tiden. Eller baraka kommer att försvinna från tiden. Och att folk inte längre kommer att finna så mycket nytta i tiden. Eller att folk blir så upptagna och sysselsatta med alla problem som kommer innan domedagen, så att de inte har tid att ta vara på sin dag. Från domedagens tecken är att det blir mycket fitna. Det blir mycket prövningar, mycket krig, mycket dödandes, mycket avvikande saker i människans liv. Så att man blir så distraherad att man inte kan fokusera på någonting och tiden rinner iväg och slösas bort. Och det här är någonting som även Ibn Hajar, när han förklarar Sahih Bukhari, talar om för mer än 700 år sedan. Och han talar om att det här är någonting vi kan se idag, säger han. Hur tiden går snabbt. Och han nämner hur folk, just det här, de här berättelserna från Selef. Hur en man från Selef berättar att han brukade läsa ut Koranen varenda dag. Och han gjorde så och så och så mycket gärningar. Och han gjorde så och så många salat. Så han sa att det här är någonting som vi inte alls skulle hinna idag. Och det här var 700 år sedan. Idag ännu mer. Tiden bara rinner iväg. Den går så otroligt snabbt. Du planerar din dag att du ska göra de här sakerna. Var glad om du hinner hälften. Eller hur? Du bara kollar på, klockan så här mycket. Hur många gånger har vi inte varit med om det? Eller hur? Det är för domedagens tecken. Tiden bara rinner iväg. Och varför nämner författaren det här kapitlet i Kitab al-Zuhud? Allah alam, kanske för att vi också ska ta vara på den här tiden. Även om det rinner snabbt så ska vi ta vara på den med att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Livet går snabbt. Vi ska snart dö och lämna den här världen. Så låt oss ändå lämna den på bästa sätt. Eller hur? Sen så säger författaren Bab ma ja'a fi qisar al-amal. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande att inte förvänta sig att leva för länge. Qisar al-amal betyder då att man tror att man ska leva länge. Och det här är en vanlig egenskap som finns i de flesta människor. De tror att de ska leva länge, de önskar att de ska leva för evigt. De hatar döden, ogillar döden och tänker inte på nästa liv. De är mycket, vad kan man säga, inriktade på det här världsliga livet. Och profeten Muhammad alaihissalam nämner här hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, som sa att profeten alaihissalam tog mig i axeln, eller han tog mig, höll mig på kroppen, och i Bukhari i axeln, han greppade mig, tog tag i axeln, och så sa han till mig: kun fid dunya ka annaka gharib, var i det här världsliga livet som en främling, av abirus sabil, eller som en förbipasserande. Wa'ud nafsaka fi ahli al-qubur, och räkna dig själv bland dem i gravarna. Och så sa Ibn Umar till mig, alltså han som berättar hadithen: om du lever på morgonen, så förvänta dig inte att leva på kvällen. Och om du lever på kvällen, så förvänta dig inte att leva till morgonen. Utan använd din hälsa innan du blir sjuk. Och använd ditt liv innan din död. För du vet inte, ja Abdallah, vad du kommer att kallas imorgon. Denna mycket viktiga hadith, som även Nawawi nämner bland de 40 haditherna, Arba'in al-Nawawi, så berättar då Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma att profeten Muhammad a.s. tog honom i axeln. Och han gav honom det här fina rådet: var i det här världsliga livet, kun fi dunya ka annaka gharib, var i det här världsliga livet som en främling, av abiru sabil, eller som en man som är på förbiresa. Två stycken tillstånd. Och de är nästan samma sak. Var som en främling i dunya. Ni vet, en främling känner sig inte riktigt bekväm, eller hur? När du är främmande i en annan stad, känner du dig inte trygg, eller hur? Borta bra, hemma bäst. Ja. Man känner sig inte bekväm. Man är främmande. Folk kollar konstigt på en. Man känner sig inte igen i bofast, och man känner sig inte igen i bekväm i det här tillståndet. Man är som en främling. Och främlingen har ett mål också. Och det är att återvända hem. Eller hur? Och samma sak ska muslimen vara i det här livet. Man ska inte känna sig bekväm. Man ska vara främmande i det här livet. Allah skapade oss för nästa liv. Det är det riktiga livet. Och man ska längta efter att återvända till det eviga livet. Till paradiset. Det här ska vara ens mål. Man ska vara i det här livet som en främling. Eller som en abiris sabil. En förbiresande människa. En person som är på en resa. Och han är på väg mot en destination. Eller hur? Hans viktigaste mål är att nå destinationen i ett bra tillstånd. Så han reser. Och samma sak ska det vara med oss i dunya. Vi är som resande i det här livet. Och vår destination är paradiset. Vi är bara här på en resa. Ett kort liv, 60-70 år, där vi ska samla på oss goda gärningar. Precis som den resande samlar på sig och tar med sig saker som han behöver under resan, ska vi också samla på oss det som vi behöver för att ta oss igenom dunya. Och samla på oss goda gärningar som tar oss in i paradiset. Så man ska vara som en förbiresande människa. Och de nämner också här att de som är förbiresande, som är på resande fot, oftast, och speciellt förr i tiden, är väldigt försiktiga med vart de slår läger någonstans. Om det är en dal, det kan finnas ormar och skorpioner och liknande. Saker som kan få dem att dö på resan. Så de är väldigt försiktiga med att, vad kan man säga, fastna på en och samma plats för länge. De försöker alltid vara i rörelse, eller hur? Och samma sak ska det vara med muslimen. Man ska inte vara för besatt av det här livet och för bekväm. Och bara tänka på att bygga sitt slott och köpa sina bilar och samla och samla och samla. För att du kommer i slutändan att lämna det här livet. Eller hur? Du kommer i slutändan att lämna det här livet. Vilken tankeställare idag när jag såg begravningen av kung Abdallah. Såg ni det? De gjorde salah över honom som vilken människa som helst. Det finns ingen salah för kungar. Det är salat i janazah. Du dör, du dör. Han var inlindad i det som alla döda är inlindade i. Han var inte inlindad i guld eller diamanter. Det var bara tyg. Och han var en av världens mäktigaste och rikaste män. Och var ska han någonstans? Han ska begravas under jorden. Som alla andra muslimer. Ingen speciell kungagrav eller någonting. Ner i jorden och höll jord på honom. Det är slut. Vad tog han med sig i graven? Det han har gjort i det här livet. Eller hur? Och samma sak är det med alla människor. Det spelar ingen roll om du är kung eller slav eller... Ja, dina gärningar är det enda som följer dig i graven. Så det är en tankeställare. Så vi ska vara i det här livet som resande. Och när man nämnde dunya för profeten Muhammad a.s. så sa han: Mali och dunja. Vad har jag med dunja att göra? Alltså vem, jag bryr mig inte om det här livet. Jag är som en förbiresande människa. Som sätter mig under trädet för att ta skugga. Och sen fortsätter jag min resa. Det är så man ska vara det här livet. Som en förbiresande människa. Och därför, som också nämndes tidigare i boken, så sa ju profeten al-Islam att det dunya sijnul mu'min är de troendes fängelse och de icke-troendes paradis. När muslimen är här, han känner sig som fängslad jämfört med vad som väntar honom i nästa liv. Den belöningen som finns i paradiset. Om du jämför med den med livet och dess motgångar, så är det här som ett fängelse. Till skillnad från icke-muslimerna, om man jämför vad som väntar dem i helvetet i all evighet, så är det här som ett paradis för dem. Subhanallah. Allah al-Mustaan. Och sen så sa Abdullah bin Umar till Mujahid, som var hans elev, han sa, om du lever på morgonen så förväntar du inte att leva till kvällen. Och om du lever på kvällen så förväntar du inte att leva till morgonen. Yani, lev varje dag som att det vore din sista dag. För du vet inte, yani, när du kommer att dö. Och det här att jag dör när jag är 70-60, det är inte upp till dig. Hur många unga har inte dött? Så man ska verkligen passa på att ta vara på livet. Att leva som att det vore en sista dag. Och hur skulle du dyrka Allah om det vore din sista dag? Om man säger till dig att imorgon så ska du dö. Hur skulle du dyrka Allah subhanahu wa ta'ala? Du skulle göra så mycket bön du kan, så mycket toba. Du skulle skänka pengar, du skulle ringa och säga förlåt till alla som du har gjort fel mot och så vidare. Det är så man ska vara varje dag. Inte bara i sista dagen i sitt liv. Och det var så man beskrev många av salaf. Det var en av salaf, de sa i hans biografi, om man skulle säga till honom att dödsängeln knackar på dörren, han är här för att ta ditt liv, så skulle han inte kunna göra mer än vad han gjorde. Ja, du har lite stund på dig innan dödsängeln kommer, passa på att göra någonting gott. Han skulle inte kunna göra någonting mer än vad han gjorde. Han var redan på max, på topp. Subhanallah. Och vissa andra av salaf, om man sa till dem domedagen är imorgon, så skulle de fortsätta göra det de gjorde. För de gjorde, de levde som att de skulle dö samma dag eller domedagen var imorgon. Och det, tyvärr, många av oss lever i rafla. Vi glömmer bort igen. Skjuter upp saker och ting. Framtiden. Taswif. Som det heter på arabiska. Taswif, att skjuta upp. Saufa, jag ska, senare, jag kommer att göra. Och det är fel. Det här är från shaitan. Det är ett av hans vapen. Att han får människan att skjuta upp goda gärningar. Och vem vet om du ens kommer att leva så länge. Allah al-Musta'an. Och sen så sa Abdullah bin Umar att använd din hälsa innan din sjukdom. Och använd ditt liv innan din död. Använd din hälsa innan din sjukdom. Det här är någonting som profeten Muhammad a.s. också har sagt. Han sa en gång till en man som han gav ett råd, en predikan. Han sa till den här mannen, ta vara på fem saker innan fem. Ta vara på fem saker innan det att fem andra saker kommer att drabba dig. Ta vara på din ungdom innan du blir gammal. Ta vara på din hälsa innan du blir sjuk. Ta vara på din rikedom innan du blir fattig. Och ta vara på din fritid innan du blir upptagen. Och ta vara på ditt liv innan din död. De här sakerna hinner ikapp människan. De kommer att drabba människan. Så ta vara på din ungdom innan du blir gammal. Eller senil, som här nämndes i hadith. Vilket då betyder gammal. För när man är ung orkar man oftast göra många saker som man inte orkar när man är gammal. Så ta vara på ungdomen. Slösa inte bort den i ett synda. Och ta vara på din hälsa innan din sjukdom. När man är sjuk kanske man inte kan göra vissa saker som man kan göra när man är frisk. Vissa sjuka kan inte fasta. Eller hur? Vissa sjuka kan inte stå och be. De kan inte göra sujud eller rukur. De kan inte åka på hajj och så vidare. Så passa på att ta vara på din hälsa innan det att sjukdomen kommer. Och som nämndes tidigare här i boken, det finns två, profeten Muhammed alaihissalam sa, det finns två gåvor som de flesta av människor inte uppskattar. Eller som de flesta människor är förlorare i. Hälsan och fritiden. De flesta av människor försummar dessa två. De försummar sin hälsa genom att inte ta vara på den. Och slösa bort den. Och sen när de blir sjuka så vaknar de upp. Och fritiden. De försummar fritiden tills de blir för upptagna och bara önskar att de hade fritid. Så ta vara på fritiden och din hälsa i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa också här, ta vara på din rikedom innan din fattigdom. Men har du pengar och du tjänar pengar, du har en lön, använd pengarna till något som är bra. Synda inte med pengarna, dela med dig till behövande av pengarna och så vidare. Innan det att du blir fattig och inte kan göra dessa saker. Och ta vara på din fritid innan det att du blir upptagen. Och ta vara på ditt liv innan din död. Och sen så sa Abdullah bin Umar radiyallahu anhum. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَسْمُكَ غَدًا. För du vet inte, ja Abdallah, vad du kommer att heta imorgon. Du vet inte, ja Abdallah, vad du kommer att heta imorgon. Och det här betyder inte vad ditt namn kommer att vara. Alla kommer att ha samma namn i nästa liv. Utan vad som menas här är, kommer du, när du har dött, att kallas för Sa'id eller Shaqi? De som är framgångsrika och lyckliga, eller de som är fördömda och har förlorat. För det finns bara dessa två kategorier i nästa liv. As-su'ada wal-ashqiya. De lyckliga och de olyckliga. Och du vet inte vad du heter i nästa liv. Kommer du att kallas för lycklig eller olycklig? Eller det kan också betyda, kommer du imorgon att kallas för levande eller död? Idag, mashallah, du kallas för levande, men vad kallas du för imorgon? Är det han som dog? Så man ska alltid vara förberedd för döden. Och vi glömde också den här meningen där profeten sa alaihi wasallam, och räkna dig själv bland folket i graven. Räkna dig själv bland folket i graven. Och det här är som de lärda säger, att yani, dö innan döden och rannsaka dig själv innan du rannsakas. Yani, tänk och förbered dig själv för den dagen du ska dö. Och vet att du i slutändan kommer att vara från de döda. Och rannsaka dig själv innan det att du rannsakas. Försök att tänka på vilka dåliga saker du har gjort och ångra dig för dem innan det att Allah frågar dig på domedagen. Och då är det för sent. Och en annan viktig punkt som de lärde nämner i denna hadith är det här med att ni kämpar varje dag. Det gäller att försöka vara konstant. Vad heter det? Att är ni konstant i det man gör. Att ständigt. Inte konsekvent. Att ständigt göra samma sak varje dag. Kontinuerligt, precis. Att de goda gärningarna som man gör ska man inte bara göra vid vissa tillfällen och högtider eller dagar, utan man ska försöka att göra någonting gott varje dag. För att profeten Muhammad alaihissalam sa att de mest älskade gärningarna hos Allah är de som är kontinuerliga, även om de är få. Så de kontinuerliga gärningarna är bättre än de kontinuerliga gärningarna som är få är bättre än de gärningarna som utförs ibland men är stora. Till exempel, en person ber witter varenda kväll. Varenda natt ber han witter. Men han ber bara 3 eller 5 rakat till exempel. Det kanske inte anses vara speciellt mycket. Men han gör det varenda kväll, hela året. En annan kille gör inte det. Han ber inte witter. på hela året, förutom i Ramadan. Då kommer han till moskén och han ber Mashallah Taraweeh och witr. Han ber mer, han ber 11 raka med witr. Vem är bäst? Den första eller den andra? Den första är bäst, för han gör det kontinuerligt. Medan den andra, han gör någonting bra, men han gör det yani avbrutet vid vissa tillfällen och så vidare. Och självklart, jag säger inte att det är förbjudet, men det är också bra, och man ska ju göra mera goda gärningar vid dessa yani speciella säsonger som Ramadan och så vidare. Men vi talar om den som bara gör bra saker vid Ramadan till exempel, och inte gör det resten av året. Det här är fel. Det är bra, men ändå, det är inte yani riktigt lika bra som den som gör bra saker hela året. Så i alla fall att man gör någonting kontinuerligt varje dag. Du ber dina böner, du ber två raka före fajr, du gör dhikr efter fajr, dhikr innan maghrib och så vidare. Nyttan med att göra någonting kontinuerligt är att du gör det varje dag. Och den dagen du dör har du gjort det. Till skillnad för den som gör det avbrutet. Han kanske är jätteduktig i Ramadan, och sen när Ramadan är slut slutar han med sunnaböner. Och han slutar med han fastar inte sunna och han gör inte si och så. Och så dör han. Han dör i ett kanske inte lika bra tillstånd som den första mannen. Så därför är det så otroligt bra att göra det man gör kontinuerligt. Även om det är någonting litet. Och vi talar ju här självklart om sunna gärningar. Det som är fard måste man alltid göra varenda dag. Sen så säger författaren i nästa kapitel, kapitlet, vad som har nämnts beträffande att prövningen för denna umma är i pengar. Och han nämner här en hadith från Ka'b ibn Iyad radiyallahu anhu, som sa att jag hörde profeten a.s. säga: inna li kulli ummatin fitna. Varje folk och varje samfund har en prövning. Och den här ummans prövning är i pengar. Så alla prövas. Alla prövas. Men det som kommer att sätta den här umman på test, det är pengar. Pengar är någonting som kan vara bra, mashallah. Och det kan vara något som är väldigt farligt och skadligt, vilket det är för det mesta. Och för det mesta så är rikedom ett hinder för folk när det kommer till att vara bra muslimer. Många som får pengar glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför ser man sällan miljonärer i moskén. Eller hur? Du ser sällan miljonärer på föreläsningar och jag vet inte vad. Utan de är upptagna med sin dunja. Och ibland så pass att de inte ens ber och så vidare. Audubillah. Så pengar kan vara en otrolig fara och fitna för människor. Och därför är en väldigt fin hadith. Så sa profeten alaihissalam: mal faqru akhsha alaykum. Jag fruktar inte att ni ska drabbas av fattigdom. Jag är inte rädd för att ni ska vara fattiga. Utan jag är rädd för att dunya kommer att öppnas för er. Dunya kommer att ges till er. Och ni kommer att tävla om dunya. Är ni pengar? Så som de innan er tävlade om rikedomar. Och det kommer få er att gå under så som det fick dem att gå under. Så profeten al-Islam fruktade inte fattigdom. Att vi muslimer ska drabbas av fattigdom. Det kommer. Men fattigdom är ett test i det här livet. Man har tålamod. Alhamdulillah. Och många som är fattiga, mashallah, vänder sig till Allah. Det var inte det han var rädd för. Han var rädd för rikedom. Rikedom och makt och liknande. Det här leder till att vi börjar tävla med varandra. Och vi blir giriga. Och sen så gör vi orättvisor mot andra och mot oss själva. Och så går vi under. På grund av dessa rikedomar. Så pengar kan vara en enorm fitna. Men det finns de människor, mashallah, som Allah Azza wa Jal har skyddat. Men asamahumullah. Som har pengar, men pengarna påverkar inte deras iman. Och Det har nämnts i beskrivningen av zuhud att zuhud är att ha dunja i handen och inte i hjärtat. Dina pengar är i handen och inte i hjärtat. Du, det du har i handen kan du kontrollera. Men det som är i hjärtat kontrollerar dig. Och de flesta människor idag som är rika, de är besatta av sin rikedom. Och styrs av sin rikedom. Och har förblindats av sin rikedom. Och girigheten har inga gränser. Men har du dunja i handen och du kan kontrollera den. Du vinner pengar en dag och du förlorar pengar nästa dag. Det är likgiltigt för dig. Du är ändå samma människa. Du är ändå en tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Då är pengar inte någonting dåligt. Och det fanns de från sahaba och salaf som var rika. Uthman radiallahu anhu, Abdurrahman bin Auf och så vidare. De hade pengar. Men det påverkade inte dem negativt. De var i moskén och de bad sina böner och dyrkade Allah. Och skänkte pengar till behövande och delade med sig och så vidare. Så pengar kan vara på gott och ont. Men för det mesta så är det då en fitna. En väldigt stor prövning. Och det här kan vi se idag. Att många muslimer har nästan lämnat religionen på grund av pengar och makt. Och det här är någonting som också är från domedagens tecken. Profeten Muhammad a.s. han sa att från domedagens tecken är att en person inte längre bryr sig om vart hans pengar kommer ifrån. Amin halal, amin haram. Kommer det från halal eller haram? Det är från domedagens tecken. Att folk inte längre har vara. De är inte rädda för Allah. De bryr sig inte. Förr i tiden var de rädda. Oj, den här, det är inte min. Jag kan inte ta den. De hittar någonting. De är rädda. De vågar inte ta den. Och så vidare. Men det kommer en tid där folk inte längre bryr sig. Är det halal eller haram? Så länge det kommer i fickan, alhamdulillah, det är bra. Och tyvärr, många muslimer är så idag. Finns det inte muslimer som har affärer som säljer gris, alkohol, tobak? Finns det inte folk som har diskotek och barer som säger att de är muslimer? Finns det inte? Det finns här i stan, eller? Tyvärr. De bryr sig inte. Vissa, a'udhu billah, de säger al-halal mahalla fil yed. Al-halal är det som hamnar i handen. Hur är det inte viktigt? Stulet, lurat, räntepengar, bedrägeri. Kallas halal, det som kommer i handen. A'udhu billah. En väldigt dålig princip att rätta sig efter. Al-halal är det som Allah har sagt att det är halal. Och haram är det som Allah har sagt att det är haram. Subhanallah. Så pengar kan vara en enorm fara för folk. Och kan då få folk att halka. Vi tar en till hadith. Kapitlet. Vad som har berättats beträffande att om människan skulle ha två dalar av rikedomar så skulle han önska en tredje. Och han nämner här hadith Anas ibn Malikin radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om Bani Adam och människan hade två dalar med guld så skulle han önska att han hade en tredje. Och det enda som kommer att fylla hans mun eller mage är jord. Och jag tog Allah ala men tab. Och Allah förlåter den som vänder sig till honom i ånger. I denna hadith så säger profeten a.s. att om människan, Bani Adam, skulle ha två dalar fyllda med guld så skulle han önska en tredje. Vad är en dal fylld med guld? En dal, otroligt stort. Med tusentals kvadratmeter. Fyllt med guld. Två stycken. Det räcker livstider. Han kan köpa vad han vill. Så skulle han ändå önska en tredje. Och här, subhanallah, beskriver profeten al-Islam, Bani Adam. Människan. Generellt. Det här ligger i människans natur. Den här girigheten och att aldrig få nog. Förutom de som Allah har skyddat. Och de är få. Finns de som mashallah har al-qana'a, de är nöjda med det de har fått. Men generellt, majoriteten av folk, 99,9%, yani, de har den här egenskapen. Att de blir aldrig nöjda. Och det här är någonting vi kan se på världens miljonärer. Eller hur? De som har tusentals miljoner och miljarder, jag vet inte vad. De är inte nöjda. De vill ha mer och mer och mer och mer. På vilket sätt som helst. Så de flesta människor är på det sättet att de nöjs inte. Har de en dal med guld vill de ha två. Har de en Ferrari vill de ha två. Har de en villa vill de ha två. Och så vidare. Eller hur? Har de en fin mobil, de vill ha en till mobil. Eller hur? Alltid. Människan är så. Man får aldrig nog. Och de nämner här i förklaringen ett Tibi. Han säger att det kan vara så att människan i sin natur då har det här i sig att han älskar pengar och strävar efter att tjäna pengar och aldrig får nog av detta förutom de som Allah har skyddat. Och dessa är väldigt få, säger han. Ja. Och sen så sa profeten al-Islam att i slutändan så är det enda som kommer att fylla människans mun och mage jord. Ni samlar på dig hur mycket du vill. Hur många dalar av guld du vill. Hur många slott du vill. I slutändan när du ligger där i graven och förmultnar så är det ändå jord som kommer att fylla din mage. Det är inte längre pengar eller god mat eller någonting. Du kommer att bli jord. I slutändan. Och så sa han att Allah förlåter den som vänder sig till honom i ånger. Den som vänder sig till Allah i tauba kommer Allah att förlåta. Och jag tror på Allah, ala man taba alayh. Den som vänder sig till Allah i ånger kommer Allah att förlåta. Så har man brister i sin religion, har man brister, så ska man vända sig till Allah och be honom om förlåtelse. För Allah subhanahu wa ta'ala förlåter alla de som vänder sig till honom i ånger. Och Allah azza wa jalla älskar att förlåta sina tjänare. Hur mycket synder man än har gjort, så är Allahs förlåtelse alltid öppen. Dörren till förlåtelse stängs inte. Så länge solen inte går upp från väst. Så alhamdulillah, förlåtelsen är alltid öppen. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.